Så kul. Ja, en del av mig har ju redan presenterats. Men jag tänkte ändå bara återupprepa. Jag heter Elvira, jag är 21 år gammal och jag kommer från universitetsstaden Linköping. Inte överdrivet långt härifrån. Och jag är också en av dem som teamar här i församlingen med fokus på ungdomarna. Och det är så kul. Det är nämligen så att jag tänkte predika utifrån kapitel 12. Och när jag tänkte på vad jag skulle predika, då började jag tänka på Hakuna Matata. Och för er som inte vet så är det liksom en låt från Lejonkungen. Och det betyder på swahili, det finns inga bekymmer. Men då kan jag faktiskt upplysa er hörni att jo, det finns faktiskt bekymmer. Men vad står det egentligen i Bibeln om just bekymmer? Vi tänker att vi öppnar upp Lukas 12, vers 22 och framåt. Yes. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna. Det varken sår eller skördar. Det har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna. Hur det växer. Det varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter, men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Så med detta läst så kan man ju tekniskt sett säga att Hakuna Matata är en biblisk sanning. I alla fall om man åtminstone lämnar över det till Gud. Men hur kommer vi dit att vi överlämnar det till Gud? I texten så ger Jesus 4 olika råd. Han menar på att vi ska tänka på korparna, vi ska tänka på liljorna, vi ska inte tänka på dryck och mat och vi ska söka Guds rike. Det är de 4 olika råden. Så man börjar med de 2 första råden om korporna och liljorna. Så säger han i texten att det är varken sår eller skördar. Tekniskt sett så presterar de inte fram sin existens utan de bara är. Gud förser med vad de behöver för att de ska överleva. Så varför skulle vi behöva oroa oss för att Gud inte ska förse med det vi behöver? Och det kan ju vara en ganska utmanande fråga med tanke på, men hur ska han förse? Och det kanske är lite naivt av mig som 20-åring bara, men oroa inte grabbar, för jag håller väl kanske med Jesus. Och sen så dessutom så är i det 3:e rådet så menar Jesus på att vi inte ska oroas för mat och dryck. Och för mig som har haft det ganska svårt ekonomiskt hemma. Vi har kämpat ganska mycket med att få ihop pengar till mat och till kläder. Och det har varit en ganska stor oro hos oss att inte veta hur morgondagen kommer att se ut. Så för mig kändes det också lite naivt. Bara som, men Gud, hur ska jag kunna inte oroa mig? Men även där så fick vi som familj och också jag personligen fick uppleva hur Gud fick förse med vad vi behövde i just den situationen. Varje gång vi bad så fick vi det vi behövde för att klara av dagen. Vi fick helt enkelt uppleva hur det faktiskt är att lägga hela tilliten till Gud när vi inte hade någon helst kontroll över situationen. Fjärde rådet är att Gud uppmuntrar oss till att söka Guds rike. Och hur gör vi det? Jo, det kan vi göra bland annat genom bön. Dramat som vi såg här nu handlar ju om mannen som någon som bad om de tre bröden. Och att mannen som sov, han var lite irriterad absolut, men han gav sen till slut brödet ändå. Och på något vis så tänker jag att vi kan förtrösta oss i de idéer också. Framförallt i verserna 9-10 som säger att be och ni ska få, sök och ni ska finna, och bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Så jag tänker att varför ska vi be? Och varför ska vi liksom lägga alla våra bekymmer och tillit till Gud? Jo, det är för att han vill att vi ska göra det först och främst. Men det är också att det öppnar upp för mig och min relation till Gud. Och det blir också, en bön blir en påminnelse om hans löfte och hans trofasthet. Han lovar, inte bara i Lukas 12 utan också i Matteus 6 och i Johannes 14, att vi inte behöver bekymra oss, utan att vi ska tro på Gud och att han löser det. Och jag tänker också att till skillnad från många människor som har svårt att hålla sitt löfte och är väldigt oförändliga och opolitliga, så är Guds löften alltid oförändliga. Och i det kan vi alltid finna tröst. Så med detta sagt så tror jag att Jesus förstår att det kan vara svårt att släppa taget om sina bekymmer. Och jag kan också förstå det med tanke på, som sagt, min ekonomiska situation och allt jag har gått igenom i min uppväxt. Jag tror inte heller att Gud ska sluta att vi, eller jag tror inte Gud vill att vi heller ska sluta bekymra oss. För det är en naturlig del av oss, och det visar på att vi faktiskt bryr oss och vill ta ansvar för vårt liv. Men att släppa taget om det bekymmer vi inte heller kan kontrollera och lita på Gud är vår enda utväg och är den befrielsen vi kanske behöver för att kunna leva vårt liv som Gud ville egentligen från början. Så konkret exempel på hur jag har gjort för att lägga mina bekymmer över till Gud, det är genom två saker. Jag har bland annat bett en bön, och då har jag bett sinnesrobönen. Så jag tänker att jag delar den just nu med er. Och då går den så här. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och när jag inte heller har kunnat släppa mina bekymmer själv, då går jag oftast annars på bönepromenad tillsammans med Gud. Eller så går jag till förbön. Och det tänker jag att